Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
انتو بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا وين.
Priscilla Haddad. Priscilla Haddad är journalist och verksam på SVT. Hon var bara 26 år när hon fick axla rollen som politisk reporter under valet 2018. Nu nyligen producerade och programledde hon den omtalade dokumentären om Jimmy Durmaz. Hon berättar hur det är att jobba som reporter och ett offentligt ansikte som ung kvinna med libanesiska rötter i Sverige. So big, so young, but I wanna fly. I'm not gonna cry.
So 1, 2, 3 and don't be shy. Hej och välkomna till podden Resan hit, Priscilla Haddad.
Hello!
Hello! Blev det bra?
Tror det. Alltså, jag är lite nervös nu när vi sätter på det här. Bara för att jag brukar aldrig bli nervös. Men jag är ju så ovan vid att prata om mig själv till folk.
Jag förstår det.
Så det är så konstigt. Det känns som att jag borde börja intervjua dig nu.
Det är bara för att det är din vanliga roll, eller hur?
Ja, men precis.
Men lite bra att vara nervös, tänker jag. Då är man liksom lite skärpt.
Ja.
Men jag är jätteglad att du ville komma hit och prata om dig själv.
Jag är jätteglad att du bjöd in mig.
Jättekul. Jag tycker att vi kör på en gång. Berätta, var och när föddes du?
Jag föddes 1991 i Trollhättan, om du känner till det, höll jag på att fråga.
Ja, faktiskt. Ja. Det är Sveriges Hollywood, brukar man säga.
Ja, va? Men exakt, Trollywood. Yeah. Jag vet. Coolt, va?
Förlåt. Trollywood, vad roligt.
Ja, det är också Sveriges mest segregerade stad och också en stad där Saab kom till. Så det finns ändå lite saker som utmärker staden. Men det är en ganska liten stad med 60 000 invånare idag och ligger ungefär en timme typ från Göteborg, om någon undrar.
Det är inte så stort.
Nej, det är jättelitet. Och alla som är i ungefär samma ålder vet ju vem den andra är. För det finns liksom två gymnasium i princip att välja mellan. Så det är, man känner till de flesta liksom som är i närheten av ens egen ålder.
Men 91, herregud, du är jätteung. Jag visste att du var ung. Men inte så ung.
Ja, jag passar på att njuta lite av att du säger det. Det är inte så långt kvar innan folk slutar se en som ung. Jag tänker när man når 30, då är typ inget imponerande.
Herregud, du är inte ens
30. Nej, jag fyller faktiskt 28 om en vecka. Men jag tänker när man når 30, då är liksom ingenting man gör imponerande längre, utan då bara förväntas det av en. Så jag försöker göra mediokra grejer nu så att folk imponeras av ingenting.
Det beror på vilken bransch man är i.
Ja.
Du vet, jag är civilingenjör och i min bransch där det är mansdominerat, mycket äldre, så har jag fram till kanske 4 år sedan varit så här, typ den enda tjejen, typ den enda med invandrarbakgrund, typ den enda unga. Så här, bara, ni ungdomar. Men ja, du har rätt, jag slutar höra det vid 35-6-ish.
Ja.
Då var det omvänt. Så de som kommer nyexade kan komma till en och bara, men du, man kan säga så här ord som senior eller det här har du gjort länge. Och man bara,
han bara, nej.
Nej, alltså jag är typ, nej just det, jag och du är inte lika gamla. Att jag tror att jag är, fast jag är ju inte det. Nej. För att jag har hört det hela tiden. Men du har rätt, jag har inte fått höra det på länge.
Ja, och jag är ju anställd på vår online-redaktion. Sen hoppar jag ju runt mycket på Sveriges Television där jag jobbar då. Ops, att all reklam som spelas i den här podden har ingenting med mig att göra.
Det är bra.
Exakt.
Hon la han, ena handen på hjärtat och den andra upp i luften.
Men jag är ju anställd på online-redaktionen då, och där blir man ju gammal ganska snabbt. Alltså jag kallar,
och det är alla unga där, menar du?
Ja, men det är ganska mycket unga. Aha. Och det är ju mycket liksom rulljans eftersom många blir utlasade. Man är inte kvar så länge för att det finns väldigt få fasta anställningar inom mediebranschen. Så då kommer det liksom ganska mycket unga och går. De är ju vana vid the internet och har lättare liksom för att få jobb just på online. Och då är man ju också, behöver inte handla alltid om ålder, utan man har ju varit där längre än alla andra. Nu har jag jobbat på SVT i 3,5 år. Det är ganska länge för att vara på det stället. Mm. Och då är man ju en av de gamla helt plötsligt, trots att man är nästan 28.
Berätta lite om din barndom. Syskon, mamma, pappa, ja, omgivning.
Jag kommer från en vanlig kärnfamilj, om man säger så. Mm. Jag har en stora syster som är 4 år äldre och en lillebror som är 7 år yngre.
Oh, mellanbarn.
Ja, jag vet. Det är så sorgligt.
Nej, varför det?
Nej, jag skojar. Men det
vi är ju typ de bästa.
Jag vet, men inte enligt forskning. Vi är de som är mest skadade.
Är det så?
Jag tror det.
Nej, 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 nej! Cut, cut, cut!
Min världsbild.
What? Jag är mellanbarn. Jag tänker alltid att mellanbarn, det är vi som har liksom varit en, i alla fall hemma hos mig, diplomatiska, liksom, gör så att alla lugnar ner
man
sig.
Man är medlaren.
Medlaren, precis. Ja. Det var det ordet jag letade.
Och det är man ju verkligen. Ja. Men jag tänker så här, under uppväxten så var det ju alltid så här, säg inte emot din syster, hon är äldre än vad du är. Hon kan bättre. Och var inte taskig mot din lillebror, han är yngre, han förstår
han
inte
typ
bättre.
Familjens bebis,
ja,
eller hon
man
då,
bara, men jag då? Ja. Var är mina rättigheter?
Ja, precis. Men visst är det så. Förstår, jag tänker att vi... Jag har ju 3 barn. Och min mellan dotter är ju lite sådär... jag tänker ju att jag måste ha varit hon. Fast ändå inte. Ja, men lite så här uppmärksam. Bara, ingen som älskar mig.
Är hon så?
Lite så här drama. Ibland tittar jag på henne så kan jag så här fråga mamma. Så här, mamma, var jag så? Nej, nej, absolut inte. Nu vet jag inte om min mamma får stjärnor heller.
Hon har förträngt det, tror jag.
Hon har förträngt det. Lite så här uppmärksamhetskrävande.
Är vi det? Ja, men mellanbarn är ju... lite som att vara en tonåring jämt i alla åldrar. Du vet, bara kräver uppmärksamhet. Ingen älskar mig, ingen bryr sig om mig. Varför vet ingen vad jag håller på med? Och liksom ingen bekräftelse är tillräcklig någonsin. Men lite så tror jag att mellanbarn är.
Det här börjar kännas som bekännelsepodden. Jag vet inte om det finns en sån podd. När du åker bara hem till dina föräldrar, om du fortfarande gör det, kan du så här bli... För jag erkänner, jag blir så här 14. Jag blev 15. Och jag var inte ens 40 när jag var 14. Men jag blir det nu.
Gud ja. Alltså speciellt om mina syskon är där. För då är man ju såhär, men mamma, sitt till henne då. Hon är skitjobbig. Och sen bara, just det, jag är en vuxen kvinna. Och kanske inte ska bete mig så här. Alltså det är verkligen så där. Okej, nu kanske jag tog i lite. Men det är ju att man går liksom tillbaka. I sin ålder på något sätt. Och bara blir bortskämd, du vet. Och sitter liksom i soffan hela dagarna. Och får mat serverad och...
Nej, men du ska inte. Och det, så den treatment får man inte hemma hos sig själv direkt. Då är man ju den som fixar det, i alla fall hemma hos mig. I helgen så umgicks jag, det var midsommar, och umgicks med en av mina närmaste kompisar och hennes föräldrar på deras landställe. Och då kommer en spindel, och min kompis är så här supertuff, du vet, har gjort lumpen och allting. Så kommer en spindel i rummet. Hon hoppar upp på soffan och bara, pappa, det är en spindel. Och så kollar vi på varandra. Hon bara, man är aldrig för gammal för att ropa efter sin pappa när det är en spindel. Typ så här förklarade sig. Och var själv lite förvånad över sin reaktion.
På sig själv.
Hennes barn satt kvar på soffan. Men hon hoppade upp och bara, pappa, hjälp ut. Och då tänkte jag så här, gud vad roligt. Man blir verkligen...
Man är alltid ens föräldrars barn. Liksom.
Lite så är det. Så en stor syster och en lillebror. Mm. Och du sa att staden är väldigt segregerad. Mm. Vilken del bodde du i? Eller ni i?
Bodde i en av de stadsdelarna som gör staden segregerad. Kronogården heter den. Där växte jag upp. Jag tror vi flyttade när jag var 12 därifrån till en stadsdel som heter Läxtorp som också är segregerad. Mm-hmm. Inte lika mycket som Kronogården, men ändå. De är också båda på den här socialt utsatta områden listan som polisen brukar ge ut en gång per år.
Oj, men var det så när du växte upp där?
Ja, det var det. Absolut.
Alltså var det samma stämning som du läser om nu?
Ja, det var det ju liksom. Sen tycker jag alltid att det blir en skev bild när man bara läser sådana saker. Jag har ju aldrig känt mig otrygg där. Mm. Eller i alla fall inte mer otrygg än vad jag gör någon annanstans. Jag är trots allt en ganska liten tjej, så man är ju alltid på något sätt otrygg och orolig för sin egen säkerhet. Men inte mer än vad jag gör, känner mig på Östermalm eller på Söder eller vad det nu kan vara. Men absolut, det är ju ett segregerat område och vi är uppvuxna med människor med massa olika bakgrund. Jag gick upp på en låg- och mellanstadieskola där jag knappt minns någon som inte har utländsk bakgrund. Mm. Förutom en som typ var som att han hade utländsk bakgrund. Man är verkligen en produkt av sin miljö. Han pratade med brytning liksom. Så det är ju... det är därifrån jag är i alla fall. Och känner inte riktigt igen mig i den bilden som ges i media, även om det såklart förekommer. Jag är ingen sån här förnekare som låtsas som att förorten är en fantastisk stad eller ställe där alla tar hand om varandra. Så är det ju inte heller. Det är ju bara, en vanlig plats.
Är det inte så att de har... Jag har också växt upp i en sån här typiskt sån förort utanför Uppsala och sen har jag liksom flyttat då. Men jag tänker att alla områden har sina problem.
Såklart de har.
Fast i olika skepnader. Ja, men precis som alla familjer har sina problem. Fast i olika skepnader. I olika slags inredda rum. Mm. En man och en kvinna i ett äktenskap bråkar. Bara här bråkar de i en fin inredning. Och här bråkar de i en annan sorts inredning. Ja, men förstår jag menar? Det är liksom bara rummet som skiljer dem åt. Men ämnena kanske är samma. Eller så är det bara så i mitt huvud.
Men jag tänker absolut att det är så. Sen så är det ju såklart olika allvarliga problem som man kan ha. Och det är ju dumt om man skulle säga att det inte finns problem i de här segregerade områdena. Absolut, det är klart att det gör det. Men jag led aldrig av dem när jag växte upp. Jag kom från en familj som är stabil. Liksom. Även om vi inte levde i ett överflöd av pengar direkt så hade jag en familj som brydde sig om mig och gjorde det de kunde för mig. Och det var mer än tillräckligt. Mm. Så jag har aldrig liksom känt av det på något sätt faktiskt.
Det kan vara så, nu måste jag rätta mig själv. Det kan vara så att man har problem i alla områden men de uppmärksammas på olika sätt.
Absolut.
Om jag ska var lite så politiskt korrekt.
Jo, men verkligen.
Lite så.
Verkligen.
Man skriver om drogerna i det här området på ett sätt och i det här området på ett annat sätt och så vidare. Hur som haver, dina föräldrar, berätta. Vad har de för ursprung?
De är från Libanon, båda två.
Libanon? Ja. Jaha.
Du tänkte att jag var indier.
Ja!
Jag vet, alla tänker det.
Vad bra, du läste mina tankar. Libanon, vad häftigt. Pratar du arabiska?
Ja, men det gör jag. Jag brukar, när folk frågar mig, pratar du arabiska, så brukar jag säga vilken dialekt syftar du på. För jag kan bara libanesiskan. Och har även väldigt svårt för den här tv-arabiskan som sänds på nyheter och sådär.
Mm.
Men libanesiska pratar jag absolut.
Och hur mycket skiljer den libanesiska arabiskan från tv-arabiskan?
Jättemycket.
Är det som danska svenska eller ännu mer?
Det tycker jag nog. Eller kanske norsk danska svenska. Men det är liksom, framförallt är det ju, alltså dialekten är helt annorlunda och sen är det också andra ord. Det är ju det som är svårast framförallt.
Mm.
För det är ju inte bara, folk tänker att dialekter är hur man uttalar saker.
Mm.
Men det är liksom helt andra ord också. Och så är det ju i Mellanöstern överlag. Jag kan förstå liksom syrier, palestinier, jordanier väldigt enkelt. Mm. Men ju längre och längre ifrån man kommer från det området desto svårare blir det. Prata aldrig med mig om hur folk typ så här, i Tunisien pratar. För det går inte att fatta. Alltså det är ju verkligen ett helt annat språk.
Någon sa till mig någon gång, någon marokkan förstås, att marokkanska arabiska är typ originalarabiska. Ingen aning.
Jag har ingen aning och jag vågar inte ens ge mig in i den debatten.
Jag, heller,
jag har svårt att tänka mig att det skulle vara så, men det skulle lika
gärna vara så. Det här är liksom originalet, så alla andra varianter.
Allas arabiska är originalarabiska. Alla vill ju bara klima grejer. Det var vi som kom på hummusen. Det var vi som kom på, alltså du vet så. Så jag vet faktiskt inte. Men det är kul att
äter man hummus, nu måste jag fråga, äter man hummus i Mellanöstern? Eller är det ett påhitt här
det
i Västland?
Hummus kommer ju från Libanon.
Men jag tänker lite så här,
jo, det gör
couscous, och nu för sig är det ingen som påstår att det är persis. Men jag kommer när min mamma åt och hon bara, det har jag aldrig ätit förut. Och mina kompisar bara, men det är ju typ så här från Mellanöstern. Hon bara, men jag har aldrig ätit det förut. Det är så här, couscous, det har aldrig hört talas om.
Jo, men hummus äter man faktiskt väldigt mycket också.
Ja, och couscous också.
I alla fall i Libanon.
Ja, så det är inte svenska på
Jo, men det gör man nog. Men jag tror inte på samma sätt som hummus. Nej. Hummus är ju en del av livsstilen.
Jag är så här hummusälskare som har gjort börjat göra min egen.
Ja, blir dock inte så alltså jag kan inte bli mer provocerad än när folk kommer med sina rödbetshummus. Man bara nej.
Alltså nej. Det förstör inte.
Ja, blanda inte in hummus. Grejer.
Sorry girlfriend.
Blir så irriterad. Men jag måste bara säga, det är ironiskt att den här marokkanen sa att hans arabiska originalarabiska, för resten av Mellanöstern tycker att de pratar konstig arabiska i Nordafrika. Så det är väldigt roligt att det är liksom de som ingen förstår sig på. Men då har väl i så fall arabiskan förändrats väldigt mycket i de andra regionerna.
Vad kul. Det här kan man nog läsa på lite grann. Jag har alltid haft en liten hemlig önskan att jag ska kunna arabiska, för det är så många länder som pratar det. Då måste jag ta reda på, innan jag lär mig då, vilken som man ska liksom lära sig.
Man ska välja dialekt.
Man ska välja jag tänker antalet, jag går på volym.
Just det, precis.
Vilka är det som flest, vilken dialekt är det som de flesta pratar?
Det har jag svårt att veta, men däremot vet jag att det är väldigt många som lär sig arabiska just nu som väljer just libanesisk eller syrisk dialekt. Jag vet inte om det har att göra med liksom flyktingarna som har kommit hit från Syrien, att det är lättare kanske att kommunicera med dem, tänker man då. Det vet jag inte. Eller så är det bara de som jag omger mig med liksom, som har valt just den dialekten. Men det är många som väljer att plugga i Libanon till exempel, eller Jordanien.
Hur kom sig dina föräldrar flytta hit till Sverige?
De flyttade hit, inbördeskriget i Libanon höll på mellan 75 till 90. Och de flyttade hit 90. Så när det var över så kom de hit. Det fanns ju inte direkt någon.
Ja, de kom efter liksom.
Ja, men jag tror att det kom liksom precis samband med att det tog slut. Det fanns ju ingen trygg framtid för någon där. Och det ser man ju också på hur landet har utvecklats idag. Det är ju ett fantastiskt land på väldigt många sätt och vis. Och jag åker dit minst en gång per år.
Gör det? Ja, gud, och jag vill så gärna åka dit.
Ja, det är verkligen, det är fantastiskt. Alltså, och då är det inte för att mina föräldrar är därifrån, utan det är verkligen helt fantastiskt. Men man kan också se att folket har det svårt. Alltså det finns inte jobb, och de jobben de har är väldigt dåliga löner. Man är underbetald och så vidare. Och det förutsåg väl de då, hade möjlighet att ta sig hit. Och då gjorde de det. Så
det
föddes jag året efter.
Ingenting som förstör eller backar ett land så som krig.
Verkligen.
Katastrofer förstås.
Såklart.
Men Det blir, jag förstår samtidigt som jag lät lite förvånad. Jaha, de flyttade ut efter kriget. Men det är inte så att ett krig tar slut en dag och sen är det happy times efter det.
Det funkar ju tyvärr inte så. Utan det är ju en extremt svår tid som väntar efter ett krig. Och det, när man börjar fundera på det, så fattar man ju såklart att det är logiskt att det är så. Och det fanns liksom ingen framtid för deras barn där. Min syster var ju redan född då, och det var ingen idé att stanna, tror jag att de kände. Så då kom de hit och hoppades på en bättre framtid för oss.
Precis, och jag tänker det fysiska i landet, alltså infrastruktur och allting, det är mycket att ta igen. Men sen faktiskt det mentala, alltså hos människorna, tillit, trygghet, fattigdom. Nej, men krig är, den har sina effekter. Många av oss som är här är ju.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Här av den anledningen.
Mm.
Och sen när de kom till Sverige, de hade träffats redan precis då, för din stora syster fanns. Hur kom sig att det blev Sverige, vet du det?
Ja, min farbror tror jag, om jag minns rätt.
Den berömda farbror.
Ja, men exakt. We all got exakt. One. Jag har ingen släkt i Sverige förutom min farbror och hans familj. Du pekar på dig själv, det är samma för dig. Ja.
Och still, det är bara farbror. Ja,
alla bara säger, du har säkert jättestor släkt. Det har jag inte, varken här eller i Libanon faktiskt. Jag har ju mer släkt i Libanon såklart, men inte stor släkt.
Mm. Men, är det för att alla har flyttat därifrån också?
Nej, jag har bara inte så mycket, alltså så här, det finns folk som bor på andra ställen som jag inte känner, typ Australien, Kanada och så vidare, men det är, vi är bara inte en jättestor utbredd släkt på varken någon, alltså så här, varken mammas eller pappas sida. Men så min farbror, om jag har förstått det rätt då, flyttade till Surte utanför Göteborg, om inte jag är helt ute och cyklar med hur man uttalar det. Jag hoppas inte jag hittar på grejer nu. Men då flyttade han
kanske inte lyssnar.
Nej, exakt. Jag tror inte heller. Men då flyttade han dit och sen så tänkte de att det är väl bra om vi har någon som vi känner där. Så kom de efter. Först pappa då och sen kom mamma och min syster. Tagit ur mitt minne.
Och du föddes här, ja.
Just det, tagit ur mitt minne som är absolut sämst. Jag hade faktiskt lite ångest inför den här intervjun. För jag bara, nu kommer hon fråga mig grejer om min uppväxt. Och jag minns ingenting för jag har stolt minne.
Är det så?
Jag är så extremt.
Men minns du någonting från din barndom där du kände att min familj, eller är det så att när man växer upp i ett sånt område att man inte känner sig annorlunda för att alla är annorlunda?
Exakt så var det faktiskt. Och jag märkte inte att man var annorlunda förrän jag började på högstadiet. För då började jag i en annan stadsdel där folk från liksom förorter till Trollhättan, så små, jag höll på att säga något,
små orter.
Ja, men exakt. Ja, men precis, som Velanda till exempel, Upphärad, som folk kanske känner igen, jag vet inte. Men så och där är det ju segregerat åt andra hållet då, att det bara är liksom folk med utan utländsk bakgrund som bor där. Och de måste liksom ta sig in för att gå högstadieskolor hos oss, för de finns inte där ute tror jag. Och det var ju då som man började blandas, om jag ska uttrycka det lite konstigt. Och det var inte heller förrän då som jag förstod att det fanns problem liksom, eller att det fanns krockar på något sätt. För jag hade inte stött på det tidigare så mycket.
Berätta om en sån krock.
Ja, men alltså väldigt mycket olika saker, fördomar om hur folk med utländsk bakgrund lever, fördomar om att alla med utländsk bakgrund är muslimer, saker som man, ja men för det där är, det är en grej som jag behöver inte ens säga att det är inget fel på att vara muslim, det fattar ju alla själva, men det gör inte alla till muslimer för det.
Och i Libanon är man majoritet kristna?
Det är blandat. Just nu är det i landet 60% muslimer och 40% kristna. Men utanför är det mycket fler kristna. De flesta har flyttat ifrån då i samband med inbördeskriget. Men min familj är ju kristen. Så det är liksom en grej som jag har behövt gå runt och typ, alltså det är ju inte ens en fråga om jag är kristen eller muslim eller vilken religion jag har, utan är du shia eller sunni, frågar folk. Och det där är ganska irriterande. Inte för att de tror att jag är muslim, utan bara för att de har fördomar oavsett vilka det är. Ja, precis. Ja, men verkligen sådär. Men det är ganska enkla, ofarliga exempel som jag tar nu. Men det är klart att det fanns andra grejer med liksom, ord som man slänger ur sig, påståenden som man slänger ur sig om folk med utländsk bakgrund som är ganska obehagliga och fula faktiskt.
Och det liksom följde med även i högstadiet. Eller det blev mer synligt i högstadiet. För det var samma för mig. Det
högstadiet 7-9 va?
Ja, precis. Ja,
där jag gick så var det också samma sak. Där var det liksom de som bodde på landet. Åkte buss in en timme. Mm. Och det var liksom villafolket. Och det var vi förorts, vi som bodde kanske närmast. Så det var väldigt blandat. Jag minns inte som att det var... ja, kanske. Jo, kanske att man märkte just då att just det, vi lever lite olika.
Mm.
När man började gå hem till andra. Jag kommer ihåg när jag åkte till, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men ett gäng som bodde så en timme från skolan. Och åkte buss liksom, det var någon som fyllde år och sådär. Och bara, wow. Och de bodde liksom, det kändes som de bodde i så här åker fast en typ 30 hus.
Mm.
Wow, det här är ju... Så här är mitt ingenstans. Och från liksom bullriga och stökiga lilla förorten där det var barn ute i gården. Så vi spelade fotboll, det var alltid barn. Det var liksom inte så här, ja, men nära till allting, du vet. Så det var jätte annorlunda. Men det kanske var någon gång då som man kom på att just det, vi lever lite olika liv efter skoltid. Det har rätt i. Vad hände sen? Vad händer med göteborgskan liksom? Det är ju ingen...
Den kommer och går.
Är det så?
Ja, fast det är inte göteborgska, för då kommer göteborgare bli arga, tror jag.
Men
Trollhättemål kanske, okay. Jag vet inte.
Men ingen...
Den kommer och går. Om jag har varit hemma nyligen, då är den starkare. Eller om jag pratar telefon med någon från Trollhättan, då är den starkare. Eller om jag blir upprörd, gör mig arg så får du höra. Det är verkligen så här. Då går man upp i ton snabbt och pratar lite så här... Typ som jag pratar
där
egentligen.
Har vi det.
Men det är inte medvetet. Folk ska inte tro att jag är en sellout. Det är inte det handlar om, att låtsas att man är 08 på något sätt. Utan det har bara
är
försvunnit.
Är det en stor
liksom.
Grej?
När jag kommer hem till Trollhättan så tycker ju alla att hon kollar stockholmaren.
Är det
ja, men alltså så här, nu lät jag stockholms när jag försökte härma dem. Det blev
Jag reagerar inte ens. Jag hör knappt dialekt. Nej, alltså jag hör, men ja, jag hör ändå inte. Ja.
Nej, men då skojar de alltid om att jag tror att jag är stockholmare. Liksom. Och här säger ju alla att jag är en lantis. Så...
Fast man hör inte på det. Fast igen, jag är dålig på att identifiera.
Det kommer och går. Vissa, eller det är många som säger att de inte hör på mig. Men som sagt, det kommer
men,
och går.
Vi som är lite språk... jag drar in mig i det här nu. Men jag tänker, vi som är flerspråkiga kanske också kan switcha på och on. Gud, jag har haft Kodjo här som gäst. Och jag tror att han håller på så här mellan så här, lite så här afrikansk dialekt, bara jag kommer från Afrika landet till jag kan inte alls härma det, till liksom stockholmsk, till att vi kan faktiskt switch on and switch off liksom. Ja. Lite
sen
olika.
Sen är han komiker också, och de är väldigt duktiga på det där med nyanser i dialekter och så där. De är riktigt duktiga på det.
Det är inte jag. Det hörde du. Men vad hände sen?
Högstadiet, sen började jag gymnasiet. Där läste jag medieutbildningen med textinriktning.
Var det självklart?
Ja, det var det faktiskt. Jag har alltid varit intresserad av att skriva väldigt mycket. Sen var jag inte alltid säker på att jag skulle bli journalist. Men som 15-åring började jag skriva då på vår lokaltidning som finns där i området. Och då började jag skriva både artiklar och lite krönikor och sådana saker. Så man kan hitta riktigt pinsamma grejer säkert om man googlar runt, som är jättelöjliga. Men så där började jag skriva, och då när jag började med det så kände jag verkligen så här, men det här är ju såklart det jag ska hålla på med. Men det kändes dock inte självklart att det skulle kunna bli så, för jag var väldigt osäker på om jag skulle klara av det. Alltså det är så långt ifrån ens världsbild. Dels så bor jag i en liten stad där det finns en lokaltidning liksom. Och sen så har jag inga kontakter. Vi pratade lite om det innan vi började spela in, att det här med kontaktnät är väldigt svårt. Jag hade inga kontakter inom något yrke egentligen.
Mm. Mm.
Och då tänkte jag så här, hur skulle jag... Jag kan inte... Det går inte. Och av att se på SVT eller andra kanaler egentligen, inom mediebranschen överhuvudtaget, det är inte som att man kan känna igen sig jättemycket av människorna som sitter där.
Och det, absolut, nej. Nu är du mycket, mycket yngre än mig, men absolut inte.
Nej, och då
nu har det väl hänt lite,
ja,
med
lite
dig i rutan och så vidare. Och lite andra kanaler har också. Men du vet, när jag växte upp, it was nothing.
Ja. Och så var, och det var ju inte jättemycket bättre under min uppväxt heller. Och det är ganska svårt att inspireras då och tänka så här, men vadå, hon sitter ju där. Alltså varför skulle jag, eller bara att tänka så här, jag kan göra det här.
Mm.
För att man blir...
Representationen är knapp.
Ja, och det känns bara så långt ifrån. Det känns bara så här, det här kommer
inte
hända.
Om man har ingen igenkänning.
Nej, vet inte ens hur jag ska göra. Var söker jag? Alltså, vem ska jag prata med? Var är en redaktör? Alltså, du är så på den nivån liksom.
Får jag fråga, dina föräldrar, vad tyckte de om det här?
Nej, men de har alltid uppmuntrat mig i det. De tycker det är jättekul.
Och... Men de hade inte den bakgrunden, så de kunde inte hjälpa dig?
Nej, de har inte alls liksom den... Och det är också en sån grej som gör att man känner att man har andra förutsättningar än i alla fall de i mediebranschen. Jag säger inte att det ser ut så för alla. Men i mediebranschen så är det vanligt att man har ganska lik bakgrund med en väldigt stabil, med liksom föräldrar som är väldigt välutbildade och så vidare. Och så ser det inte ut i min familj. Och jag tror inte att de har liksom inte haft verktygen heller för att hjälpa mig, även om de har varit väldigt stöttande. Så är det inte samma sak som att de kan ta mig till dit jag vill.
Mm.
Men stöttande har de absolut varit. De har ju varit väldigt uppmuntrande under min uppväxt med vad jag vill göra.
Är det inte lite så i alla branscher att man, äpplet faller inte så långt från trädet, att man på något sätt, jag pluggade på KTH och där var på min tid då 82% hade akademikerföräldrar som kom från typ de här stora universiteten, behöver inte rabbla upp dem. Och jag tillhörde ju de 18% som inte gjorde det. Och det var typ de 18% med typ något annat bakgrund. Men jag, liksom, självklart så var det ju betydligt mycket enklare för de 82% att veta hur gör man nu? Vad är nästa steg i karriären? Eller det är smart att söka jobb på ett företag som man vill hamna på. Alltså bara sådana strategiskt tänk. Som mina föräldrar stöttade mig, som du säger. Men de kunde absolut inte hjälpa mig. De kunde absolut inte säga, men det är bra att ta jobb på ett sånt företag. För då är det, eller sommarjobba där. Eller en så här, ring Hasse. Han kan nog, hade ingen Hasse.
Nej. Och det där är, jag tycker det är spännande det du säger med att man tänker så här, om jag ska söka till någonstans där jag vill vara. För mitt mål var så länge att bara bli journalist. Någon journalist, någonstans, någonsin. Det var liksom inte att göra exakt det här. Typ jag vill vara på Uppdrag granskning. Eller jag vill jobba med den här dokumentären. Eller du vet så. Utan det var bara så här, låt mig bara bli journalist. Låt mig bara jobba med det här. Så nu när folk frågar mig exakt vad vill du göra, då vet jag inte. För nu har jag ju, alltså det blev ju att jag blev journalist. Och på ett mycket bättre ställe än vad jag trodde ens att jag skulle hamna på. Jag trivs ju superbra där jag är. Men det blev bara så, det är så konstigt att nu börja kunna tänka så här, vad vill jag göra? Inte bara liksom i vilken bransch ungefär typ vill jag jobba inom, utan exakt vad vill jag göra och hur ska jag göra för att nå dit? För nu har jag ändå det kapitalet och liksom de verktygen som behövs för att veta vad jag behöver göra för att komma dit. Men då var det så långt ifrån att jag bara visste inte ens att man kunde tänka så. Och det, jag vet att, och det är svårt tror jag för folk att ta in det som inte har haft det problemet. De kommer aldrig förstå, för då tänker man bara så här, men är hon dum i huvudet eller? Det är väl bara att göra det. Men det är verkligen inte så lätt när det ligger så långt ifrån en.
Absolut. Jag har haft en annan gäst som jag kommer sända nu nästa vecka. Men Binette Säck, hon pratade om det här. Vi pratade om först informationen, att veta att du kan. Det är en sak. Det har inte vi tagit för givet. Och vi har inte heller kanske nödvändigtvis fått den informationen. Om man inte är liksom så här extraordinär driven och söker sig den informationen. Sen finns det ett annat lager som hon pratar om, som jag inte har varit medveten om. Att man vet att man är värd den där. Först ska man veta att det finns, men den där rollen eller den där tv-kanalen eller företaget eller nu vad det är man... Så ens drömmar blir ganska begränsade på gång av information och att man ska känna igenkänning, någon annan som är där, eller att man är värd den där. Man kan nästan inte sätta sin egen sig själv i den miljön eller i den, för att det finns liksom ingen koppling till
Nej,
den världen.
Det går inte att tänka sig, och det här med att vara värd, det, liksom, det känner jag verkligen igen. Jag, fortfarande tänker jag så här, den här sanningen kommer de på mig. Nu, jag är en bluff. Nu kommer de veta det. Jag har liksom gjort hur mycket som helst och gjort massa sändningar och jobbat i hur mycket live som helst. Men det spelar ingen roll. Fortfarande tänker jag så här, nu händer det, nu kommer de på mig. Nu kommer jag skämma ut mig. Och så kommer de veta att allt det här bara är en bluff. Liksom.
Du är inte den första som säger det.
Nej, det är så.
Mm. Du är inte veckans gäst, Cheblini Avarani, skådis, anställd på Stadsteatern. Exakt det här sa han också. Jag känner att jag verkligen, den plats jag är idag, jag kämpar, jag tar inte för givet. Mm. Varje morgon bara, jag har kvar det här.
Exakt.
Still got it.
I made it today as well.
Ja, precis. Och, bara, och varje eftermiddag bara, hej, bra. Ja, fortfarande.
Klarade mig.
Han uttryckte sig lite annorlunda än vad du gjorde. Men det här att man känner, inte att man känner att man inte är värd det, men man känner liksom att, nu sätter jag ett ord som han inte sa, att man är liksom nästan lite på nåder. Alltså, det är ingen som tar för givet att jag är här. Alla är så här, gud vad duktig du är, vad driven du är. Men om jag slappnar av, nu är det mina ord, om jag slappnar av en liten stund, kommer jag förlora det då? Så har jag känt.
Mm.
Om jag typ inte är så där överdrivet duktig och supertrevlig och medgörlig och vad heter det när man kan bli nådd typ dygnet runt.
Mm.
Om jag typ så här en gång säger så här, nej, nu är det eftermiddag, jag är hemma, vet ni vad, jag kan inte. Om jag har after reply, kommer de så här, kommer inte jag då få behålla? Så känner jag väldigt många gånger. Och det är väl kanske...
Absolut, jag känner igen mig i det. Gud, det var något jag skulle säga, men med mitt dåliga minne så glömde jag det. Det var någonting du sa med...
Vad var det med minnet?
Vad var det för någonting? Det var... Ah, strunt samma, jag kommer säkert på det sen. Men jag känner verkligen igen mig i det. Och att man liksom hela tiden är orolig för att... Jo, just det, nu kommer jag på. Förlåt, satt i halsen. jo, jag kom på det. Och det är att alla kunde spilla... Ja, det hinner torka
till slut. Och vita kläder och Coca-Cola. Super.
Nej, men jag kände verkligen att...
Förlåt, en svart dryck menar jag.
Exakt. En söt, brun dryck. Det finns också andra märken.
Det finns också andra. Jag måste komma in i det här.
Ja, nej, men för det är många... på SVT som har sagt till mig att men ta det lite lugnt. Du behöver inte vara, ta det lite lugnt, det kommer. Ge det lite tid, det kommer. Man bara, nej, jag måste nu.
Du är så ung.
Folk kommer glömma mig, jag måste nu. Snart får jag inte göra roliga uppdrag, jag måste nu liksom. Och det är lite av en kamp ändå, att försöka bara så här, ja, men chilla lite och ta det lugnt och tänka att ingen fara, det löser sig. Sen är jag också en rastlös person, det bidrar såklart till att jag är så på och inte bara den här oro. Mm. Men det är klart att man tänker på det och säger, ta det lugnt, mamma.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.